hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six, podden som aldrig sover och som bevakar den engelska fotbollen. Och jag känner att sedan vi senast pratade av Fabbe så har det spelats lagom med fotbollsmatcher.
Ja, det är fan inte ofta man säger det efter jul i England. Jag är dock förvånad när man kände så här, om det var i tisdags, att lite skönt med en liten vilodag, och sen får man upp att det är omspel i FA-cupen, så det har inte alls någon vilodag. Så det har varit full fart, men det har varit en match, lite lagom finsmaka matcher, lite omspel, lite United, lite stormatch igår också. Så det har ändå varit en fin vecka. Så jag måste bara säga innan vi drar igång att väldigt fina tillrop efter förra avsnittet på Twitter. Så det är jävligt kul när ni hör av er med både ris och ros på Twitter, så det uppmuntrar vi.
Ja, verkligen. Vi blir glada för ros, men vi tar till oss ris också såklart och försöker bli bättre. Vi har ju fått en del ris för ljudet, men man får ha lite överseende när vi har gäster med oss ibland, att det kan bli lite knackigt. Men vi jobbar på att hela tiden bli bättre när det kommer till ljudet. Jag hoppas att ni har märkt en förbättring. Vi pratade lite här om matcherna som har spelats, och det kommer att behandlas lite senare i avsnittet, för jag tycker vi börjar lite med vad som har hänt i nyhetsväg, för där händer det ju mycket saker både på och utanför planen, framförallt då när det kommer till silly season, för det är ju bara 11 dagar kvar på det här fönstret och det börjar ju faktiskt att röra på sig. Och den kanske största nyheten just nu, det är ju att det är en värvning inom Premier League. Och det är Arsenal som har öppnat plånboken, för det väntas väl bli officiellt här vilken minut som helst egentligen. Leandro Trossard går för lite drygt 26 miljoner pund från Brighton till Arsenal. Och det här är väl en alldeles utmärkt plan B för Arsenal när man gick miste om Mudryk.
Första tanken när det här kom ut var egentligen för mig, jag är ju på något sätt, det är en svår situation med Arsenal med Stille Season nu, för att man har en sån klar startelva, och ska man värva liksom pure class, så är det svårt. Ska man flytta på Martinelli? Ska man börja rotera Ödegård? Hur ska man egentligen göra det? Och Mudryk, hade man lagt en miljard på Mudryk, så är det på något sätt att han ska komma in och spela. Men därför känns den här värvningen som en beprövad Premier League-spelare, 28 år, gjort en fantastisk säsong, och som en jävligt bra lösning för Arsenal. Och man förundras hur snyggt de sköter allting, att inte liksom hänga läpp för att man inte fick Mudryk, att han gick till Chelsea, utan att man ser sig om och man löser det på extremt kort tid. Vi har berömt Liverpool för det här, hur snabbt man agerat på transfermarknaden, men Arsenal gör likadant här. Och det ska även sägas med Arsenal, man har nästan glömt det gällande det här med att man går miste om Mudryk. I somras var det Lisandro Martinez som man gick för, som valde United. Det har hänt vid något annat tillfälle att man fortsätter att utvecklas och tar de spelare som man kan hitta på sin hylla, och nu till slut, det började ryktas om Rice i somras, så nu, den här säsongen gör att man kommer kunna plocka på en helt annan hylla i framtiden, bara för att folk vill jobba med Arteta.
Ja, nej, men jag är förtjust i värvningen på många sätt. Dels då tycker jag att prislappen verkar ganska bra, och det är ju en prislapp som har gått ner med tanke på att Trossard har börjat bråka lite borta i Brighton med De Zerbi, och då är det såklart att det är inget kanonläge att sälja, men förmodligen så känner väl Brighton att det var det bästa de kunde göra just nu, och får ju såklart in bra med pengar. De fortsätter ju att sälja spelare hyfsat dyrt. Och för Arsenals del då, som du är inne på, de har ju sin elva, och det är ju den som jag tror vi kommer få se i väldigt många matcher. Men här har de ett alternativ till när de behöver förändra matchbild, eller när de behöver jaga, eller vad de nu behöver att göra. Trossard kan ju spela på flera positioner, även om jag tycker att han är klart bäst till vänster, men han kan ju spela centralt i banan, och han har provat sig i en nummer 9-roll, lite falsk 9 och sådär, men han är användbar, och skulle det då, som vi har pratat mycket om, vad händer när Arsenal börjar få skador? Nu har han fått en skada på Jesus, Enquete har gjort det bra, men kommer det fler skador? Då känner jag att det är bra att man har lite fler spelare. Och Trossard kommer ju också, kliver ju inte in som någon gubbe som kräver speltid direkt, utan han förstår ju att han kommer till ett vinnande lag. Alltså, om några månader så kan han vara Premier League-mästare, och då är det ju bara att jobba hårt på träning och se till att liksom de som har tagit Arsenal till den position de är i ligan, de ska få fortsätta göra. Och så är han redo så fort det ges möjligheter. Och Arsenal har ju många matcher att spela den här våren. Det är Europa League, det är FA Cup, det kan ju ta slut. Nu möter de ju City här i nästa runda. Och sen då givetvis då Premier League. Så det kommer ges möjligheter till honom. Så att jag känner att det här är en bra lösning för Brightons del. Fortsätter att fyllas på med pengar i kassakistan. Mittoma är redan där och har visat att han är en fullgod ersättare. Så att allting går ju rätt till i den klubben. Och det blir intressant att se om de plockar in någon ersättare nu eller om de väntar till sommaren. De bör ju inte ha någon panik direkt.
De har ju satans mycket pengar, alltså. Vi kommer komma in på det, men Caicedo, Chelsea,
ja.
Chelsea där, Chelsea överallt, de fortsätter vara överallt. Nej, men som sagt, bra lösning för båda. De Zerbi har visat att han kan spela utan Trossard, och just den här grejen också att han, som du säger, är bäst från vänster, tycker jag är ganska viktigt om man kollar på Arsenals rotation, för Saka är så given och en ledare genom sitt sätt att spela där ute. Martinelli har väl droppat av lite i kvalitet,
ja, lite
i
kanske
hur han håller upp det. Han är väl den spelaren i den offensiva fyran som är mest rotationsbar, och där är ju perfekt att Trossard kommer in. Så nej, men en jävla superlösning för Arsenal, och nästan blir lite frustrerande att de gör allt så jävla snyggt.
Ja, lite så kan jag tänka mig att man som rival och konkurrent känner. Och också en fördel är ju Trossard, alltså han kan ligan, alltså han kommer ju sitta på bänken mot United här på söndag om han hinner bli spelklar, och då kommer han ju såklart att hoppa in i den här matchen, och han vet ju precis vad som gäller. Så att det är smart business från Arsenal. Det här fönstret värvar. De får vi se om de fortsätter att värva. Det låter jag vara osagt, men det är väl inte otänkbart kanske att man går för det här till fullo. Men Chelsea var du inne på. De fortsätter att värva. Caicedo är en centralt mittfältare. Vi får se om det kommer in en sådan, för det känns som att det finns ett behov. Men annars så verkar det som att de fortsätter att behöva ytterforwards. Madueke är nämligen klar. Från PSV kommer han och köps då för 30 miljoner pund. Och jag tänkte, ja, det här kommer ytterligare då. En holländare från PSV. Gakpo kom ju till Liverpool här lite tidigare under fönstret. Men det visar sig ju ganska snabbt när man kikar lite närmare att han är engelsman.
Ja, London-kille till och med. Ungdomsår, ja. I Palace och Tottenham. Sen flyttade det ganska, jag tror han var typ 17 när han flyttade till PSVs akademi. Så vad jag vet, det man tycker är lite förvånande är att PSV gjorde bra i Europa League och pratade om att man inte ville sälja Gakpo för att man liksom ville gå för ligan och gå långt i Europa League. Och nu har man sålt båda sina ytterforwards. Men hur fan får man ihop det här, Jesper? Alltså, att vi pratat redan innan den här värvningen, när man tog Mudryk, att man har så extremt lika spelare. Och vi ska väl komma in lite mer på, för jag läste en ganska lång artikel som förklarar lite hur Chelsea agerar. Men det jag inte får ihop är, nu när man sitter på alla de här spelarna, man kommer troligtvis inte spela Champions League nästa år, så truppbredden kommer inte vara lika viktig som den är för de andra klubbarna. Och klubbarna kommer ju veta att Chelsea är desperata att sälja de här spelarna. För en sån som, ja men, Ziyech har ingen framtid i klubben. Pulisic har ingen framtid i klubben. Jag börjar väl tro att snart att Sterling knappt har någon framtid i klubben. Aubameyang har definitivt ingen framtid i klubben. Sen har ju Lukaku som man har glömt bort. Alltså de här spelarna kommer ju tvingas resa ut till, på ett historiskt jävla sätt. Har vi haft en sån överfull position i ett lag någonsin?
Nej, det är jättemärkligt hur just det här att det inte försvinner någon. Alltså, det hade varit en sak om man tar in någon, för det är ju klart att Chelsea har pengar. De behöver inte sälja för att finansiera det här så som läget ser ut nu. Men när man tar in någon så släpper man dem. Men nu tas det ju bara in, och det här är ju bra spelare, även om nu Pulisic skadad. Ziyech skulle jag tycka vore jätteintressant i någon annan Premier League-klubb. Jag tänker bara ett lag som Newcastle, som där borde det vattnas i munnen. Det finns ju mängder utav potential som kanske inte Chelsea har fått ut, men som andra klubbar känner att i den här miljön så kan det lossna. Ja, vi får se här om det händer något sista dagarna på fönstret. Men vi vet ju också om att det är en skadelista, så att Chelsea behöver ändå använda de här spelarna. Men den börjar ändå ljusna. Så att jag vet inte riktigt hur man tänker avseende spelare ut. Och den här Madueke, han kanske inte ska vara med. Får se här nu vad som händer med Mudryk och Madueke. Om de ska vara med och utmana på en gång, eller om de är tänkta för att förstärka på sikt. Mudryks prislapp tyder ju på att han ska vara här och utmana på en gång, känner jag.
Ja, nej, men det är verkligen känslan. Och om vi bara ska gå in på det, alltså man har ju raljerat. Jag hade en ganska rejäl rant där jag pratade från hjärtat vad jag känner för Chelseas agerande och min rädsla för vad det ska sprida med fotbollen. Men vi får ju lite skit av Chelsea-supportrar, och jag köper att man har känslor i klubben. Sen tycker jag att man ska försöka se nyktert på det. Att vi vet att Chelsea har sålt väldigt mycket spelare. Vi vet att United är usla på att sälja spelare. Det är inte det som hör till. Men om vi pratar om Mudryk så kom det ju upp information direkt att Chelsea hade dubblat hans lön. Kontroversen hade erbjudit att det var därför. Men nu kommer ut nyheter att han bara kommer tjäna 95 000 pund i veckan. Och det här då sett över 8,5 år. Och drar man ut det, så jämför man bara med strukturen som har byggts upp tidigare under Romans ledning, så både Loftus-Cheek och Hudson-Odoi tjänar ju bra mycket mer. Jag tror de ligger på runt 120-150 000 pund i veckan. Så det är en ganska rejäl ökning. Så att man på något sätt lyckas få Mudryk, skriva de här långa kontrakten, skriva avskrivningar och sänka löneposterna. Todd Boehly, som jag har förstått det, är ju en, alltså han är en revolutionär. Han gräver väldigt mycket första marken i dit han kommer, och det är så han har blivit en väldigt framgångsrik företagsledare. Tror du att vi kanske kommer se det som starten på något nytt? Och sen så, ofta när det är förändringar, framförallt i fotbollen, det är framförallt i svensk fotboll, man vill inte ha någon förändring. Man vill ju att saker ska vara som det ska vara, supporterna ska bestämma 51%-regeln och så vidare. Men säg att fotbollen blir kör, tror jag att man kommer kunna se tillbaka på det, att det här var starten på något, att man knappt kommer reagera på det i framtiden?
Ja, det är möjligt. Alltså, vi vet ju att det sker ju en helt annan förändring i världsfotbollen än vad vi ser inom den svenska fotbollen, även om den rör sig också. Och med nya typer av ägare så är det såklart att det påverkas. Och Boehly har ju en... Nej, men han är ju superoperativ. Alltså, han är inte bara går in och tillsätter folk i olika roller, även om han har gjort det också. Men han vill ju verkligen förändra någonting här. Och jag gillar ändå någonstans långsiktigheten. Chelsea har ju varit ibland lite för kortsiktig, även om det också har gett resultat ibland. Alltså, man har gjort en tränarförändring och så har man faktiskt vunnit titlar, vilket många andra klubbar inte lyckas med. Men Potter är en långsiktig lösning. Alla de här värvningarna nu som man tar in är ju det också. Så att det är väl bara just som vi varit inne på, att det behöver försvinna spelare också. Men det är klart att det borde ju finnas en plan för det också. Sen får vi se hur snabbt Chelsea får resultat. Den här säsongen känns ju redan körd på sätt och vis. Även om man är kvar i Champions League och det kan hända grejer där såklart, så är det ju någonstans bara att försöka bygga upp något till nästa år. Men sen tror jag det kommer börja ställas krav på att det även ska vara kortsiktiga resultat. Men ja, vi alltså, det tycker jag ändå, det har varit upp, alltså, samtidigt som vi har kritiserat Chelsea och det vi ser på plan och ifrågasatt liksom var den röda tråden finns, så tror jag ändå att det man ska absolut inte räkna bort Chelsea som en utmanare, med tanke på vilken fantastisk akademi man har och vilka muskler som finns där. Men Chelsea har vi pratat väldigt mycket om de senaste veckorna. Vi konstaterar i alla fall då att Madueke är klar, och vi får se vilken påverkan han har på laget den här våren. Annars händer det också saker i klubbar lite längre ner i tabellen. Det börjar liksom dyka upp lite så här desperata handlingar från diverse lag. Nottingham Forest, som visserligen är på frammarsch här nu, de har en positiv trend. De fick ju nyförvärvet från Berlin här, Avoni, skadade 2 månader, och då väljer man att agera direkt, och då gör man lite som Newcastle gjorde i fjol. Man plockar in Chris Wood.
Som han får flytta på Chris Wood. Och ja, hur lång tid tror vi har innan vi har någon brittisk tabloid som gör en rubrik med någon ordlek med Wood och Forest?
Ja, verkligen. Det är klart att det kommer att dyka upp så fort han levererar här. Men det känns ju som att så här, han är lite av en så här interimlösning, alltså en caretaker för klubbar som är desperata, precis som att man brukar skoja om att Sean Dyche ska man ta in när man vill rädda någonting. Det har ju aldrig hänt, men Big Sam då är väl ett bättre exempel, men liksom den primitiva, enkla fotbollen som leder till att man lyckas hamna på rätt sida av strecket. Chris Wood är ju en bra nödlösning. Det blev ju en märklig karriär för honom i Newcastle, även om den inte är över, han är ju som sagt bara utlånad, men han plockades in för lite drygt 1 år sedan när Newcastle låg väldigt illa till. Det hade kommit in väldigt mycket pengar till klubben, men man kunde inte plocka från den översta hyllan eftersom existensen i Premier League var hotad. Chris Wood kommer in, Eddie Howe får ordning på hela laget, men det är inte särskilt mycket ska tillskrivas Chris Wood, utan det var ju snarare att laget fick ordning på spelet i övrigt. Och Chris Wood har ju snabbt blivit överflödig. Callum Wilson har hittat form. Alexander Isak har plockats in. Och det finns andra typer av poängspelare som har klivit fram. Och det har ju lett till att Chris Wood inte behövs i laget längre. Men han behövs ju i Nottingham Forest. Och det här är ju en erkänd målskytt som har levererat, ja, både i Burnley och dessförinnan Leeds. Så att jag gillar den här rekryteringen från Forest.
Ja, men just Premier League-erfarenheten har ju varit jävligt spretigt. Sen har man fått igång på det. Man ligger på 13:e plats nu. Man hade ju på något sätt räknat ut dem. Vi höll på att skämta att man knappt kunde namnet på varandra på träningsanläggningen. Men väldigt formstarkt lag. Sen skulle jag säga att det är jävligt tajt i botten. Det är många lag som borde klättra. Kanske framförallt West Ham och Wolverhampton som ändå har den kvaliteten som borde gå om Nottingham. Det är bara 5 poäng ner till strecket, så det är inte klart. Jag gillar också att man agerar så här. Och igen, som trots allt beprövad Premier League kvalitet är väldigt underskattat i de här nedre regionerna, att man tar in spelare som vet vad som krävs, dels för att överleva men ändå för att spela Premier League.
Ja, nej, men jag tycker den är sund, och kan han göra en 3-5 kassar här, då tror jag att han kan se till att Forest är på rätt sida utav strecket. Det är fler bottenklubbar som agerar just på forwardspositionen. Vi hade ju Timmy med oss här för någon vecka sedan och pratade om krisen i West Ham, och han ville väl framförallt se en förändring kanske då på tränarposten. Men nu agerar man även i truppen, och han skrev ju till oss här att han inte var särskilt nöjd, men jag vet inte om jag håller med honom. Danny Ings, som ju värvades för ganska dyra pengar från Southampton till Aston Villa, han blev ju inte någon succé där, även om han har gjort lite mål då och då. Men nu då sägs det som att han är klar för West Ham, och jag tycker att det här låter rätt så spännande.
Man vill ju bara att Danny Ings, alltså jag kommer ihåg när han gick till Villa, att man verkligen kände så här, alltså han kan typ vinna skytteligan. Alltså han var så bra som han gjorde i Southampton, skadeproblem i Liverpool, nu kommer han, ska vara etta. Sen kom Watkins lite från ingenstans och konkurrerade med den där platsen, att man flyttade ut. Man kunde flytta ut både Ings och Watkins på en kant, man kunde spela båda ibland. Men just Danny Ings från Southampton-tiden, vi vet hur bra han är, och kan han få förtroende här i West Ham och spela många matcher, så tror jag också att det kan bli superbra. Det måste vi ändå nämna, att det har ju sipprat ut väldigt trovärdiga källor som Guardian bland annat har skrivit om, att det finns ett styrelsebeslut från veckan att förlorar West Ham mot Everton i helgen så ryker David Moyes. Vad känner du för det?
Ja, men att det är helt rätt, för nu måste man ju faktiskt agera. Att Everton ligger där nere, det förväntar vi oss, men West Ham ska inte vara där. Det är en trupp som är väldigt mycket bättre. Och det är inte så att man har några större skador heller i West Ham. Det är Declan Rice på det där mittfältet. Det är Paqueta som har plockat in för dyra pengar. Vi har Jared Bowen, vi har Zuzek, och Antonio har ju också varit frisk, och Skamaka också, men ingen av dem har fått träff. Så att det är någonting som inte står rätt till. Och det är väl bara för Everton att om de vinner ta med sig Moyes hem.
Ja, jag känner det också.
Att, eller hur?
Jag såg en intervju som kom ut på YouTube. Jag vet inte, det var någon engelsman som intervjuar kända människor. Och det var en och en halv timmes intervju med David Moyes som jag skummade igenom, där bland annat pratade om hur det gick till när han värvades i United, att han kände sig lite sviken, att han inte fick chansen, om karriären efter det med Sociedad och även dubbla sejourer i West Ham. Och känslan efter den här, det var liksom unfinished business i Everton. Han har en enorm respekt för klubben, dess fans, han har en bra relation med fansen, han hade inte tänkt att lämna egentligen, för han gjorde ett jävligt bra jobb. Men det var som han sa, att han var ute och shoppa i Manchester och Sir Alex Ferguson ringde och bara, kan du komma hem till mig? Och han ställer inte frågan, han sa inte ta tid, han bara, jag ska pensionera mig, du är nästa tränare för Manchester United. Det var liksom så han blev tränare för United. Så jag tror att både Moyes och Everton, det hade varit en jävligt fin cirkelslutning på något sätt.
Ja, verkligen. Han fyller ju 60 här i april, och ja, man kan ju vara tränare betydligt längre än så, men det är väl som, hans aktie är väl inte stekheta, för de står inte jättehögt i kurs om man jämför till exempel för ett år sedan då West Ham gjorde det betydligt bättre, men Everton är nog verkligen redo att ta emot honom, för det, jag känner att en tränare får ju sparken här Jag tror liksom, och inget lag är ju nöjda med, Everton kanske tar krysset eftersom det är på bortaplan, men West Ham får ju inte kryssa här. De måste vinna den här matchen. Och jag räknar med att om Danny Ings blir klar här under fredagen, då tror jag att han kliver rätt in.
Det borde han göra. Alltså, de har ju inget direkt där. De har ju haft problem. Skamacka har ju gjort det bra till och från. Varit mycket skadad. Haft formdippar. Antonios. Man har nästan glömt bort hans jävla succé första tre månader förra säsongen. Men han är för dålig. Så de har jättefina spelare där runt med Benrahma, Fornals, Bowen. Men det lyfter, och Paketa ska vi inte alls glömma, men det lyfter ju inte riktigt för någon. Så man behöver ju verkligen en anfallare. Det är bara att kolla på ett lag som Brentford som är lite lika West Ham på många sätt. Man spelar mycket energi, man spelar mycket rakt, klassiskt, brittiskt. När de har en anfallare i Ivan Toney som har gjort 11-12 mål. Det är det som är skillnaden på att de ligger, vad ligger de? 11 kanske? Och att West Ham ligger på 18:e plats.
Ja, men alltså en målskytt är ju så viktig i den där delen av tabellen. Det är väl viktigt i alla delar av tabellen såklart, men just när du är ett lag som verkligen kämpar för att få ihop poängskörden, då är det ju så skillnad när en sån som Toney kliver fram och avgör fotbollsmatcher. Jared Bowen, alltså vi har ju pratat om att Salah är sämre i år, Son är mycket sämre i år, och Jared Bowen, det går ju att föra in honom i samma kategori, för han, det kändes ju verkligen som att fjolåret blev liksom det sista steget för honom att nu verkligen ta sig till en toppklubb. Sen är det ju som i West Ham, det är svårt att lämna West Ham, men som de har muskler och de har ju en ambition att verkligen utmana där uppe, så de släpper ju inte gärna på spelare. Det ser vi ju i fallet Declan Rice också. Men jag vet inte vad som har hänt med Jared Bowen. Det var ju nära att han skulle bli uttagen till VM, trots att formen var svag redan innan VM såklart. Och det känns som att han går och deppar över det där fortfarande då. Så att det har inte gått att känna igen honom. Men han behöver ju verkligen växla upp här nu om West Ham ska hänga kvar. För det kommer bli tajt där nere. Men man får väl börja med att ta 3 poäng då här mot Everton till helgen. Men mer om omgången som väntar tar vi lite senare. Nu tycker jag väl att vi kan prata om matcherna som har spelats. Vi ska inte fokusera särskilt mycket på FA-cupen. Men jag noterar ändå att Liverpool tar en viktig seger tycker jag ändå mot Wolves. Alltså, det roterades ju båda lagen, men det är ett Wolves som går ganska starkt för stunden och ett Liverpool som har haft ganska mycket negativt runt omkring sig de senaste veckorna, och då är det skönt att vinna fotbollsmatcher.
Ja, verkligen. Jag trodde att man skulle förlora den här, och man ser på elvan att det är inte James Milner, högerback, Simikas. Man ställer upp med en anfallstrio med Carvalho, Gakpo och Harvey Elliott. Så det är inte namnkunnigt, men man kände verkligen när man såg den här matchen att det kändes som att spelarna var bolltrygga, vilket de kanske inte alltid är när Fabinho har spelat som är helt out of order. Henderson börjar bli för gammal. Nu är det spelare som vill ha bollen, som vill gå offensivt. Det är unga spelare, hungriga spelare, och det tycker jag att man inte har sett i Liverpool. Och då kanske känns som att kvaliteten kanske inte är lika viktig, för det är den där hungern, maxlöpningarna, pressspelet som har saknats, och här har vi det, och då ser vi att det är ett jävligt bra fotbollslag fortfarande.
Ja, och det diskussionen bland Liverpool-supportrar nu, vilket jag förstår att den är, det är ju hur man ska formera mittfältet framåt. Det är liksom det man har lite snöat in sig på, att det centrala mittfältet inte riktigt hänger med, mycket på grund av att Fabinho är så pass svag. Och i den här matchen då så får ju 18-årige Stefan Bajcetic på nytt chansen. Vi har ju sett honom lite hoppa in i matcher och startat någon match som inte är av särskilt stor vikt. Men lite av ett genombrott här, för han är ju riktigt fin i den där defensiva mittfältspositionen. Och det har ju, insatsen är så pass bra att många Liverpool-supportrar nu gärna ser honom faktiskt från start här mot Chelsea på lördag. Tror du att Klopp vågar fatta det beslutet?
Alltså, det skulle inte förvåna mig. Minns alla förra året när han från egentligen ingenstans, Harvey Elliott var väldigt lovande, gjorde några bra insatser, och sen bam, satt in honom på Anfield mot Manchester City, och han gjorde det fenomenalt i den där trean på mittfältet, som den offensiva bredvid Thiago och Fabinho. Så det skulle inte förvåna mig, för det är ju verkligen en position som Liverpool har saknat kvalitet på i år. Han har liksom den där moderna sättet. Alltså, om vi tar Fabinho och och i Casemiro så är man ganska, nej men, inte old school men ändå lite kraftfulla. Det finns ju den här moderna defensiva speluppläggaren som kan vinna boll men samtidigt är fruktansvärt fin på bollen och hittar ytor. Och han känns mer som den typen, så vill man kunna hålla i bollen och just att han kan komplementera Thiago där också, så tror jag att Thiago är jävligt nöjd för att han får en lekamrat på mitten som man kan köra lite possession med också.
Ja, och det är kul att du just nämner Thiago. Jag vet inte, har du sett bilderna som har florerat på sociala medier när det kommer till Bajcetic och Thiagos pappor?
Nej, faktiskt inte.
Nej, det är rätt coolt. De har nämligen spelat ihop i Celta Vigo. Så att det är, ja, jäkligt läckert. Så att det finns en relation där sedan tidigare. Och nu spelar alltså sönerna ihop och gör väldigt bra. Både Thiago och Bajcetic är ju från Spanien. Bajcetic är ju, ja, han, som namnet antyder, så har ju rötter från Balkan. Men han är född i Vigo. Och det verkar som att det är Spanien han ska spela för. Och det är jäkligt läckert att de två hittar varandra nu då i Liverpool. Får vi se om det sker då mot Chelsea i helgen. Det är ingen dussinmatch direkt. Men jag tycker att det vore pikt faktiskt med tanke på hur svag Fabinho har varit. Men Liverpool är absolut ett steg i rätt riktning här. Får hålla nollan är också så sjukt viktigt för dem. Så att,
Keller, är du bra mer alltså?
Ja, verkligen. Några som har ju sagt att det är världens bästa andra målvakt. Det så långt vill inte jag dra det. Men det är ju kanske som så. Han kommer ju aldrig få en plats i Liverpool så länge Alisson finns där. Men kanske att andra klubbar bör rikta blickarna dit. Tottenham kanske.
Var det så här förr i tiden? Det känns som att alla lag, det är så jävla inna att ha en bra andra målvakt. United hade ju sin period när man, ja, men först Ben Foster var ung då, men sen kom, ja, men Victor Valdes och sen kom Sergio Romero och hade i flera år. Nu ska man låna in Dubravka för att man inte litar på Tom Heaton, och nu ska Jack Butland in. Och det är ju samma i många olika klubbar att man just värvar en andra målvakt. Det känns som, ja, men en modig grej att det är en sån viktig position.
Ja, vissa klubbar de har två bra målvakter, Tottenham har ingen. Så att det är väl bra att man börjar med att ha en bra målvakt och sen har man möjligheter så tar man två. Ortega i City var ju ruskigt bra i Bundesliga dessförinnan, så att de har ju också två bra målvakter. Men det är ju det där att får en skada på din första gång, då kan ju hela säsongen spoleras om du inte har ett bra alternativ. Så att jag någonstans köper jag liksom klubbens plan med det. Samtidigt då, så när de kliver ut och är så här bra, då tycker man ju att de kanske bör spela vecka ut och vecka in istället bara för att få någon enstaka cupmatch. Liverpool vidare i FA-cupen. Vi får se hur det går, men jag kan tänka mig också för Klopps del. Alltså, säg att man missar Champions League här och åker ut i Champions League, då räddas ju säsongen lite av att man skulle kunna lyfta en titel, så att FA-cupen kan ju bli viktig för dem. Och med tanke på att Arsenal möter City här i nästa runda så försvinner ju en del lag, så att det kommer ju öppnas upp möjligheter till att kunna vinna något här ändå. Du, nu ska vi prata liga fotboll, även om du inte vill det. För jag tänkte att vi ska börja med vad som hände på Sellers Park. Ja, du gjorde det. Jag sitter ju såklart, liksom många som lyssnar på den här podden, och väntar på när snytningen kommer för United. Nu har det gått väldigt bra hur Jalkemo reagerar. Och du får väl berätta lite om dina känslor kring den här matchen. Det är ju en otroligt dramatisk sista kvart i matchen Crystal Palace Manchester United, där allt ser väldigt bra ut som sagt till sista kvarten, där nästan, nu hårdrar det, hela säsongen raseras. Det var verkligen att överdriva, men det går emot er ordentligt.
Ja, men det kändes verkligen som så efter matchen, och man måste bara börja säga att så här, att raljera på Twitter under matcher är något jag egentligen inte gillar och vill hålla mig borta från. Men jag kände verkligen när jag hade lugnat ner mig lite efter matchen att jag är typ glad att jag gör det. För det betyder att det här laget, att jag känner något för det här laget. Att spelarna gör någonting med mig, att Erik ten Hag gör någonting med mig. Och det har jag inte känt på, nej, men jävligt många år. Så man får fan ta att man beter sig lite illa och är lite raljant på Twitter. Eller beter sig illa gjorde jag inte. Men att man är lite raljant och lite färgad på Twitter, det hör till supportskapet. Och fan, jag har saknat det, måste jag ändå säga. Men alltså, jag känner väl på något sätt att we had it coming. Så många borta matcher där vi inte kan avgöra, där vi får in en boll, blir tillbaka tryckta. Vi har chanser i första halvlek att avgöra den här matchen, men det går liksom inte vägen. Och sen låter vi Crystal Palace få ta över matchen, och kollar man spelare för spelare, man kollar hur fantastiska säsonger många United-spelare har gjort i Casemiro, Eriksson, Bruno, Shaw, Lisandro, Varane kan fortsätta, och ändå är vi så tillbakatryckta mot Crystal Palace. Där är det någonting som saknas om man jämför med de absolut bästa lagen. Sen, det är klart att det blir en sån jävla frustrerande situation när, jag fattar inte hur det inte kan bli straff. Jag tycker att den är så oklar, och konspirationsteoretiken i mig säger ju att den här domaren dömde ju Newcastle i Newcastle Fulham förra helgen. Hade ju ett riktigt straffhaveri när det var dels Pereira gick omkull, sen gick ju någon annan omkull när Trippier, och sen så tog VAR ut honom och han tog en tveksam straff via VAR som det inte ska vara. Så kände inte VAR-rummet här lite, ska vi inte rädda honom den här gången? Ska vi inte gå in? Ska vi inte skita i att gå in och ändra det här? För den,
men du Fabbe, den är väl inte... Ja, jag vet, alltså, absolut, det går att döma straff där. Man kanske till och med ska döma straff där. Men den är ju inte solklar. Och är det inte som så att vi bara ska ha VAR när det är liksom något solklart? Att så här, man ska väl försöka rädda domaren och inte göra honom till någon dumskalla. Vi vill väl ha så många beslut som möjligt där ute som fattas av en domare. Ska inte bara VAR-rummet gå in när det är clear and obvious?
Jo, men nej.
Men du tycker det? Du tycker det är solklar?
Jag tycker faktiskt att den är solklar. Sen blir alltså frustrationen blir så jävla påtaglig, för alltså folk håller på och säger att man kan inte säga att Casemiro inte hade blivit varnad om det blir straff. Nej, det kan man inte, men gör vi 2-0 så byts Casemiro ut. Sen tar han den här varningen och den är idiotisk. Alltså Rafael, man måste kunna lita på försvaret. Rafael Varane är där. Så det blir liksom först inte straff, sen varningen och sen kvitteringen. Så alla känslor upphöjs ju till 1000. Och man kanske blir mer färgad för straffan på grund av det.
Och herregud, du är supporter här också. Och jag fattar verkligen frustrationen. Jag har sett så många billigare straffar. Och ni är i ett liksom viktigt skede av säsongen. Ni spelar väldigt många matcher just nu, vilket gör att det kanske inte finns den där 90, alltså perfektion över 90 minuter. Jag tycker att så här, det här är inte er bästa match, men det är ingen dålig insats. Jag tycker ni är stabila och har bra kontroll på det, men kanske är lite slita, samtidigt som Crystal Palace med stämningen på läktaren, de har inte rosat marknaden senaste tiden. De börjar känna att okej, okay, United börjar slå vakt på saker och ting. Nu börjar vi ösa på, så kanske vi kan få till en kvittering. Och återigen, jag hade också som supporter blivit förbannad, för den där straffen, den ska man kunna få. Sen tycker inte jag att den är solklar. Men vi behöver inte diskutera det vidare. Men sen tar vi oss då till det gula kortet. Och där måste jag bara få säga, Casemiro, vill inte han spela den här matchen på söndag eller? Det där är ju... Vad fan sysslar han med?
Nej, jag fattar verkligen inte. Sen måste jag bara... Vissa håller på och ifrågasätter att han spelade matchen. Och det där köper jag inte för 5 öre.
Nej, det gör inte jag heller.
Det är vår viktiga spelare. Han är bäst på plan innan det där. Och det är ju som... Han blir lack på Bruno, men Casemiro, det finns något mellanting. Du behöver inte klippa Wilfred Zaha i knähöjd. Alltså jag tycker verkligen inte att det är rött, men det är ju...
Nej, orange. Det tycker inte jag heller. Men verkligen, alltså det är så solklart gult så det finns inte. Det är snarare orange då, som du är inne på. Och jag tycker så här, nej men det är som du säger, han blir förbannad. Det är som att han ska straffa Bruno. Bara, men då är inte jag med på söndag om du håller på och är så här dålig. Och det där får ju, han är ju hur bra som helst igen, Casemiro, i den här matchen. Jag känns som att United också mentalt får sig en smäll efter det här, för alla fattar ju vad som händer, och att man blir ännu sämre i matchen efter att det har inträffat. Och jag såg att några då reagerade på att Ten Hag borde ha plockat av honom tidigare, men jag känner ju att som spelare, en klok spelare som Casemiro är, att han ska kunna undvika den där typen av tacklingar. Sen kan det ju bli som, jag refererar alltid till Mikael Ballack när han drog på sig ett gult i semifinalen inför i VM 2002 då, när han är tvungen vid en omställning att dra ner en motståndarspelare. Det är en grej om det hade varit en sån situation att han känner att han, ja men här blir det faktiskt mål. Men det här är ju liksom, United är samlat, det är Zaha ute på en kant, visst han närmar sig straffområdet, men det ska väldigt mycket till att det blir målchans. Och Casemiro saxar honom.
Nej, alltså hade det varit en annan spelare utan, hade det varit Fambisaka som gör det, fine. Alltså det är en okej varning, men så farligt är det inte så att det är värt att, alltså vid det tillfället så är det en seriefinal på söndag. Att du ska ta den där varningen mot Palace i 85 minuten eller fan det är, för att missa seriefinalen mot Arsenal när du är lagets viktigaste spelare. Det är idiotiskt, och jag tycker på något sätt att Casemiro har kommit undan väldigt. Många vill försvara det till som han var tvungen att ta den, och sen lagt över på Erik ten Hag som ett, borde inte startat honom, två, borde byta ut honom. Det här är ju Casemiro som ska ha kritik för.
Ja, verkligen. Det här är första misstaget han gör i Manchester United, känns som. Och det ska han verkligen få höra, för det här kommer bli kostsamt, tror jag. Och för mig, jag förstår
att alla... utan Casemiro.
Ja, ska sägas, absolut. Men vi säger så här då, Arsenal-supporterna jublar, United-supporterna deppar, men jag som neutral deppar också, för jag hade verkligen velat se mittfältskampen och jag hade velat se ett United som kommer med bästa möjliga tänkbara lag. Så blir det ju inte nu, även om jag tycker att Fred har spelat upp sig. McTominay finns där. Ja, Eriksen finns där. Det finns ju lösningar på problemet och ni har ju som sagt vunnit mot dem tidigare. Men det är ett jäkla avbräck. Och löken på laxen då, det blir ju sen att på övertid. Alltså en sån här 1-0-seger är ju så fin att få med sig en sån här midweek när det spelas mycket matcher. Man har lite skadeproblem i Martial och lite annat strul. Och så kommer den där struten som är ju ruskigt vacker från Olise.
Ja, vilket jävla mål det är. Det är helt sjukt. Och det sjuka är att United, om man kollar XG och sådana saker, så är United ganska tydligt övertag i den här matchen. Men vilka jävla räddningar De Gea gör. Alltså den räddningen han gör i första halvlek precis innan vi gör 1-0 är bland det svettigare jag sett honom göra i United-tröjan. Och då är det fan inte många målvakter som har ett bättre highlights-paket i sin klubb än vad David De Gea har. Så den är riktigt svettig. Men,
ja, helt brutal.
Nej, det är surt. Det är en onödig frispark av Luke Shaw igen, tycker jag. Men frisparken är inget att snacka om. Gary Neville snackade om att man skulle ställa en större mur med längre spelare och ja, det där inne på petitesser, men jag väljer att se att det är bara en fantastisk frispark. Sen fattar jag inte varför han inte firar den. Det är jättekonstigt.
Och det var märkligt. Det var ju lite som att han skulle visa någon form av besvikelse mot tränaren, men han startar ju matchen, så jag vet inte vad han kan vara förbannad på. Men riktigt snyggt mål och viktig poäng för Crystal Palace, som ju har haft det väldigt jobbigt den senaste tiden. Weghorst fick starta den här matchen. Vad säger du om hans insats?
Alltså, okej. 6 av 10 skulle jag nog säga. Han gör vissa... Det syns att han är en duktig pressspelare. Han sätter igång första pressen väldigt bra. Det ser man en enorm skillnad kontra när en viss nummer 7 sprang omkring där uppe. Men annars lite så här, halvbra i kombinationsspelet. Kan möta och skarva ut. Har en nick som är halvnära, men alltså verkligen inte bra på något sätt. En habil första start i en match när han kanske har gjort 2 träningar med laget, så jag hoppas på att få se mer, helt klart.
Ja, och jag hoppas för Uniteds del att Martial, även om vi har haft riktat en del kritik mot honom och hans kropp som inte är särskilt hållbar, men att han startar ändå matchen mot Arsenal, för det får inte bara vara Rashford och den iskalle Anthony som hotar i omställningsspelet mot Arsenal, utan det vore fint om även Martial fanns med.
Ja, men känslan med den här matchen också är att när vi straffade dem sist var det väldigt mycket på löpningarna bakom deras backlinje. Partey var ju borta som var jätteviktigt för United. Men när man spelar Weghorst, det är ju bakom Arsenals backlinje vi kan straffa dem, och då behöver vi speeden framförallt från Rashford. Om man kan flytta upp Rashford som anfaller och Martial är borta, jag vet inte, men något behöver ske. Jag tror att man kommer spela 4 centrala med både McTominay, Fred och Bruno och Eriksson, som man gjorde mot City. Det är min känsla i alla fall.
Annars gillar jag ju liksom Brunos, jag ska inte säga förvandling, men jag gillar hur han jobbar för Manchester United. Det är fortsatt spets i honom, om än inte lika många poäng som det var i början av United-karriären. Men shit vad han sliter och bryr sig om den där klubben, och det är fan med viktigt alltså. I synnerhet vad United har befunnit sig och vad man håller på väg att bli. Då tycker jag att man ska hålla hårt i en spelare som Bruno Fernandes. Kul att se honom i målprotokollet. Du, vi ska strax prata upp då helgens stormatch mot Arsenal, men först så betar vi av matchen som spelades igår torsdag mellan Manchester City och Tottenham på Etihad Stadium. Och i halvtid då var jag nära att ge ut pokalen till Arsenal, men City står för en riktigt, riktigt fin vändning. Häftig match, underhållande på alla sätt och vis.
Ja, vi pratar ju om vilken jävla liga vi har och vilka matcher som bara kommer, och som neutral fotbollstittare, fan vilken holmgång och vilken sjuk fotbollsmatch. Och man får inte ihop Manchester City 2023. Jag får verkligen inte ihop dem. Det är kul när Thomas Wilbacho skrev igår, lagom till Champions League-slutspelet börjar Pep Guardiola rotera bort sig och osäkerheten smyger på sig in. Älskar det. Och sen så kommer den vändningen. Hur kan man vara så dåliga alltså så här dålig är man ju inte i första halvlek mot United, men man är ju, man kommer ingen vart för att sen gå ut i andra halvlek och bara köra över United totalt första halvtimmen. Och här, den här andra halvleken, inget lag i världen har en chans mot Manchester City när de spelar så där. Hur kan det skilja så mycket i prestation när man går in till den här matchen? Man har torskat derbyt, man måste vinna för att inte släppa iväg Arsenal. Hur kan man vara så dålig i första halvlek?
Nej, jag vet inte, men det är ju fotboll mycket, ett stort mentalt spel, säger jag från mina erfarenheter från Division 5-fotboll. Men det är ju liksom att alltså, City, jag tror Conte i halvtid säger att håll emot nu första kvarten. Och Spurs har ju haft defensiva problem genom året. Man har ju haft problem över hela banan, men det är ihåligt där bak. Men jag tror att man är väldigt noga med i paus att trycka på att City ihop nu, för i helvete gubbar. Nu får vi inte ge City en nagel här, för då tar de allt. Och vad händer? Jo, Alvarez gör 2-1, och då vet vi ju vad som kan hända på Etihad. Bollen hämtas upp på mittpunkten och Spurs börjar se stressade ut. City har vittring, och då, där och då när de gör 2-1, då är man helt övertygad om att nu vänder de på det här. De hade ju dessutom De Bruyne och Foden och Bernardo på bänken att slänga in. Nu behöver de inte göra det, för de här gubbarna löser det själva. Jag trodde att det skulle komma byten redan i halvtid, men Pep väljer ändå att lita på det här lite märkliga laget han ställer på banan, som också hade gjort en riktigt dålig första halvlek. Och imponerad av City. Uset av Spurs, man har ingen målvakt, man är väldigt lätt att tränga sig förbi, och längst fram så spelar en Son som är, men bänk honom nu, jag pallar inte se honom mer, han håller ju inte måttet.
Nej, men han är så dålig.
Alltså, han kan inte transportera boll längre. Han har någon, Spurs vinner boll på mitt plan. Tidigare han bara satte fart, eller han hittade Kane och så tog han en ny yta bakom backlinjen. Han vet inte vad han ska göra. Han tappar ju bollen, han fumlar med bollen. Han är helt ur slag.
Ja, men det är bland de största förfallen man har sett, och han är ju inte den. Det känns som att det är många i Premier League. Alltså Jared Bowen den här säsongen kontra förra, Hugo Lloris har alltid gjort tal, men vad håller han på med? Alltså, första målet är ingen 100% i tavla, men ska han ut och försöka boxa den där bollen? Han måste få bort den. Nu, han missar bollen, han säljer sig, Alvarez öppet mål. Och sen vad han gör på 3-2 målet som avgör matchen, får inte släppa första stolpen. Och sen där med Arsenal. Så 2,5 dundertavla på två matcher mot Arsenal och Manchester City. Du får inte agera så som lagets kapten och lagets målvakt. Och jag pratar Citys inställning i första halvlek. Hur kan Tottenham inför ett North London derby mot ett Arsenal som slåss om titeln, hur kan man gå in och vara så usla i första halvlek och sen vara så påkopplade, så jävla bra stå. Det är bland det bästa jag sett ett lag stå upp på ett. Jag hade första halvlek här man har. Och Bentancur kan inte vara så viktig, för Spurs är riktigt jävla bra i första halvlek.
Ja, och en stor anledning till det är ju Dejan Kulusevski. Fan vad kul det är att ha en svensk landslagsspelare som levererar på den här nivån. Vi har prisat norrmännen med all rätt. Ødegaard och Haaland har varit fantastiska. Men Kulusevski är strax där bakom. Alltså han är, när Kane blir isolerad, när City jobbar stenhårt med Rodri för att skärma av honom, så är det ju Kulusevski som leder det här anfallet från sin högerkant. Och han gör ett mål, han borde fått göra en assist också. Perisic boll bör ju, ja, den bör ju gå i mål. Han har tur där, Rico Lewis.
Det är så snyggt att han inte gör en Fambisaka och bara skjuter in bollen allt vad han har utan tanke. Han ser Son gå på första, men han ser Perisic komma där och slår den liksom bakom sittbackarna. Det är så jävla snyggt agerat av Dejan där. Och petet förbi, om det är Ake eller vem det är, som, ja, men att han går till höger och löser och slår inlägget med höger. Han är komplett jävla fotbollsspelare, Dejan.
Ja, han är det. Alltså, jag tror ju att det kommer börja anmälas intresse från större klubbar. Jag är ledsen, Tottenham supportrar. Men Harry Kane, han kommer lämna i sommar. Jag har verkligen den känslan nu. Han kommer inte nöja sig med det här. Jag tror att han någonstans har liksom, han förlikade sig förra sommaren med, okej, det kanske inte blir någon övergång till en större klubb. Samtidigt då som Spurs, det här var två sommar sedan. Den här sommaren då så började de ju gasa och satsa. Men när den satsningen faller ut till det här, faller ut i det här, då tror jag att Harry Kane känner att nej, det här funkar faktiskt inte längre. Alltså, även om jag inte lyfter Premier League-pokalen så vill jag ju ändå spela Champions League. Men när man inte ens, när han inte ens får göra det, då tror jag att han väljer att lämna klubben. Men det får vi se i sommar om det blir av. Men även Dejan Kulusevski, han är ju nu, alltså jag kan tänka mig ett lag som City, när de ser hans insats här idag, att det där är en spelare som vi skulle må väldigt bra av.
Ja, det hade varit grym i City. Alltså nu är Mahrez en formtopp, men sälja Mahrez, casha in där och värva Dejan hade inte alls varit dumt på den här högerkanten och kan spela i flera positioner. Men om jag bara, vi pratar om Harry Kane där lite, om vi går över till Haaland. Vad är din analys av hans, om vi ska säga, måltorka? Ett mål som har styrt matchen är väl. Är det Haaland som gör för lite, eller är det bollarna som inte kommer till honom? Vad är skillnaden mot första halvan av säsongen skulle du säga?
Nej, men lite både och där. Att det är lite formsvaga spelare. Lätt att peka ut De Bruyne, att inte han spelar på den höga nivå som han gjorde kanske innan VM. Och som vi vet att han kan hålla. Han spelar ju inte den här matchen. Bernardo är mycket sämre också. Det tycker jag att man glömmer i diskussionen. Och Phil Foden är sämre. Så att omgivningen är inte lika bra. Sen måste ju alla spelare... Det går ju inte att liksom snitta över ett mål per match, utan man måste få ha en liten sämre period. Viktigt att han får göra det här målet. Han har inte riktigt, han är inte lika vass som han var, men en lite svacka får man ha. Jag tror att han studsar tillbaka, och målrekordet det lever ju, även om han måste börja steppa upp igen.
Ja, nej, men det, jag tror han kommer ta målrekordet, men det ska bli kul att se, för han behöver komma igång och City ska ha chans att vinna med dubbeln som på något sätt är målet. Jag måste även nämna, tycker att det är jävligt fascinerande att se Rico Lewis. Han har ju spelat i ett City som har varit lite formsvagt, men att Pep litar på en 0-4 i den där inverterade högerbacksrollen som kliver ut upp och på något sätt blir en balans mittfältet på det där mittfältet. Det säger något om hur mogen han är i sitt spel när Pep vid sån tidig ålder redan litar på honom. Jag tycker han är helt fenomenalt bra, och vilken ljus framtid han går till mötes när han är så här duktig vid 18 års ålder.
Ja, för att han har ju väldigt mycket ansvar i sin roll. Som du säger, han kliver ju in på ett centralt mittfält och blir lite av en spelfördelare i offensiven när City har boll, och defensivt då så ska han ju falla ner på en högerbacksplats och sköta de defensiva sysslorna, vilket jag tycker att han verkligen gör. 18 år, nyss fyllda, jätteimponerande, och ja, England fortsätter att producera bra högerbackar.
Det har fan inte ens tänkt på.
Det är ytterligare en i mängden.
Det är helt sjukt.
Och han, jag tycker att han
påminner
lite om...
Trent femte val.
Ja, verkligen. Nej, men liksom, vi har ju sett Klopp använda Trent lite i den här rollen också. Det är ju häftigt med ytterbackar som kliver in centralt, men han blir ännu mer centrerad än vad Trent blir. Och han är ju faktiskt nära att göra mål här också med långskottet där. Så att Rico Lewis berömmer vi. Riyad Mahrez måste vi berömma. Han är tillbaka på den där nivån som vi vet att han kan hålla i perioder.
Ja, det är så konstigt att han har ju verkligen perioder i City. Han har inte varit bra konstant den enda säsong sedan han kom. Och vi minns ju höjden från Leicester-säsongen när han var bra i 38 omgångar. Men det är kul att se honom, för det är en sån jävla självklarhet. Exempelvis 3-2-målet när han bara går höger och sen snatch-skottet. Sen dåligt att göra risk, absolut. Men aktionen av Mahrez är ju likväl fenomenal. Och chippen på 4-2-målet, Lenglets försvarsspel går ju såklart att ifrågasätta, men just att han så snyggt får över bollen på det här sättet, den spelar en medgång just nu.
Ja, det får man verkligen säga, och för mig då som är neutral och inte håller på något lag, så blev jag ändå glad att det blev 4-2 här, för kampen om ligatiteln lever ju, kanske den hade gjort vid förlust också, men det...
Nej.
Du vet, jag tror inte heller det. Du vet, kliver City in med, är de 7-10 poäng bakom när vi kliver in i april, då skiter ju de i ligan och bara fokuserar på Champions League. Nu vet de om att de har lite häng samtidigt som de ska möta Arsenal två gånger också i just Premier League. Så att kampen om pokalen lever. Berätta.
Nej, men den här vinsten, det här är en sån vinst som kan vända sitt säsong. Alltså det skulle inte förvåna mig om de går 14 raka efter där. För det är något sånt här som behövdes. Alltså den här medgången, ett kokade Etihad. Nej, det kokar fan inte. Vi missade det här på nyheterna. Jag måste bara, nu har vi berömt City. Men det kommer ju ut lista över vilken klubb som omsätter mest i England. Och City är etta, Liverpool 3, United 4. Det är alltså första gången på 26 år sedan de började mäta det här som Liverpool är före United på omsättning. Så det visar ju att det går att göra bra saker. Men City, innan den här matchen, gick det köpa biljetter på alla sektioner en dag innan. Och man omsätter mest pengar i hela världen. Alltså hur kan det här tillåtas? Alltså det här jävla fusket med sponsorpengar, omsättningspengar för Manchester City så att man ska kringgå FFP. Hur kan det godkännas att City har mest revenue i hela världen, i hela fotbollsvärlden? Jämför Manchester City med Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, bara i England. Sen går vi över till Bayern München, Real Madrid, Barcelona. Alltså de är inte i närheten på några plan i storleksmässigt. Alltså hur kan det här tillåtas ske framför ögonen på folk?
Jag är ju ekonom, men jag väljer att passa den frågan vidare som man alltid gör till Martin Åslund.
Får bjuda in Martin snart, det är dags.
Vi får göra det, absolut. Martin ska givetvis vara med oss. Härlig studio igår med Larsson, Bojan och Martin.
Riktigt.
Som Niklas Jide ledde. Du vet den gemensamma nämnaren där, va?
Gnagare.
Så kan det vara. Du, fotboll imorgon igen. 13.30 drar vi igång. Idag är det alltså fredag. Och det är ju två matcher som sticker ut den här omgången. Det är ett toppmöte med två väldigt formstarka lag. Och sen är det ett krismöte mellan två för detta topplag då. Jag tänker givetvis då på Liverpool-Chelsea. Nian mot tian i tabellen. Hur mår lagen? Hur, liksom så här, vilka värden kliver de in med och vilka är mest nöjda med ett kryss? Det måste väl vara som vanligt av bortalaget kanske.
Alltså det, på grund av bortaplan så blir det väl Chelsea. Det känns som på något sätt, det går ju så fort i fotboll. Det känns på något sätt som att Chelsea, den här lilla minikrisen, känns lite, man tog en viktig seger mot Palace senast. Man har fått in Mudryk som liksom ger ett go i laget. Man fortsätter värva Caicedo, kanske kommer komma in från Brighton. Det känns som att man får lite mer andrum när man går in i den här matchen. Det såg bättre ut mot Fulham också, ska sägas, innan Joao Felix blev utvisad. Och sen Liverpool som kommer med lite go i laget efter FA-cupen. Men det är ju två sorgliga lag sett till förväntningar den här säsongen. Och jävligt svårt match att analysera på förhand. Liverpools backlinje är ju fortsatt ett problem. Det läcker bakom den här backlinjen. Sen har ju Chelsea, Det tror jag talar för Liverpool. Chelsea har ingen direkt djupledshot som kan utmana den där backlinjen där Liverpool har som mest hål. Och det är därför jag kanske håller Liverpool som favoriter. Jag tycker man är ett bättre lag och man har en bättre skadelista. Man har spelare borta också, men inte i närheten av Chelsea. Så därför säger jag nog att Liverpool är favoriter.
Ja, men det får jag väl hålla med om. Två lag i kall form. Men jag tycker nog ändå att Liverpool har ett bättre lag. Får se vilket lag de ställer på banan. Annars är man ju nyfiken på Mudryk. Vi har ju hört om hans snabbhet. Och det blir väl Trent Alexander-Arnold ute till höger såklart. Och jag tror inte att han slängs in från start här, Mudryk. Men det är klart att ett inhopp här hade varit kittlande att se.
Ja, det hade varit kul att starta honom. Alltså, det känns ju inte som, med skadeproblematiken, att man har ganska formsvaga spelare på den här positionen, att man satte in Joao Felix direkt från start med bara någon träning, så möjligheten finns. Det skulle vara jävligt kul att se honom, för man är jävligt spänd på att se honom spela fotboll, för det har man gjort väldigt lite.
Ja, och sen han har ju inte spelat tävlingsmatch på, jag tror det är 2 månader. Så det är möjligt att han inte riktigt där. Jag tror inte han är slag för att starta, men definitivt ett inhopp. Annars är det ju positivt för Chelsea att Ben Chilwell och Reece James är i full träning. Sen får vi se när det mynnar ut i att de startar fotbollsmatcher. Och jag tror inte heller att de sitter med på någon bänk. Men det är ju såklart jättepositivt för Chelsea här, som ju behöver rycka upp sig på alla plan. Annars är det ju då som sagt diskussionen kring mittfältet i Liverpool. Har väl gjort stort för ett snyggt mål här i veckan. Kanske att han letar sig tillbaka till en elva. Men annars så tror vi väl att det blir såklart Gakpo och Salah och Oxlade-Chamberlain. Fortsätter väl där uppe, va?
Nej, och ska fan inte starta igen. Han är så jävla dålig. Alltså de måste spela de måste spela Gakpo och Salah. Spela Elliot eller Carvalho eller vad fan som helst som kan spela med Oxlade igen. Men jag frågade dig för en vecka sedan om du tror att publiken kan vända sig mot Conte vid en rejäl förlust på Emirates. Tror du att, alltså man kommer inte vända sig mot Potter på plats, men tror du att det liksom kommer börja hetta till rejält om vi ser att Liverpool vinner den här matchen med 3-0? Chelsea kan gå ner på 11:e plats, alltså Aston Villa som redan har sparkat en tränare den här säsongen, kan gå om dem på målskillnad vid förlust. Tror jag att tror att det kan börja ifrågasättas på riktigt med Potter.
Men det är ju sådär, vid varje förlust som sker så är det ju några som tar steget över från tålamodshörnan till att nu får det fan vara nog hörnan. Och det är klart att det är några som kommer ansluta där. Men jag tror ingenting förändras för Chelsea del när det kommer till Potter. Då hade man nog nästan redan skickat honom sjukt nog. Utan det är... Ursäkta röran, vi bygger om. Det är ju liksom bara det man kan gå ut med till supportrar och tyckare. Det är ett Chelsea som förhoppningsvis blir slagkraftiga på sikt, men som här och nu har en del problem. Och Liverpool borta är ju ingen rolig match såklart att ta sig an. Samtidigt som det också såklart, det är ju inte ett Liverpool, de har ju sina problem. Så att jag tror ändå att Chelsea känner att det finns möjligheter här till att faktiskt lämna Anfield med en poäng. Spännande blir det i alla fall. Liverpool, jag tror inget av lagen har gett upp liksom förhoppningar om att kunna vara med och utmana i slutet av säsongen om en Champions League-plats. Så att det är nog två lag som ändå går för tre poäng. Arsenal United avslutar omgången 17:30. Och vi har ju redan pratat om
snackis.
Ja, det gör vi ju. Där har du ingen val. Du kommer inte undan. Vi kör en ett söndagsavsnitt från varsin bil. Och det är klart, snackisen är ju då att Casemiro inte kommer till spel. Arsenal, de skickar väl ut samma elva som vanligt, va?
Ja, det är så frustrerande. Men det är kul för dem. Nej, det ska ju bli en jävligt, jävligt rolig match. Minns matchen i höstas där som till viss del kanske avgörs att Ödegårds mål blir bortdömt för en halvtveksam frispark innan. Eller det är väl inte Ödegård som gör det, det är han som faular vår spelare. Så Arsenal är revansch att utkräva. Men alltså United är i jävligt bra form. Det är ett go i laget. Man ser en helt annan tonalitet på sociala medier även efter den här förlusten. Det är inte som det var förra året, som Robin Berglund säger: not the result we wanted, we go again, thanks for the amazing support. Det är ett go i laget och jag tror att man går in i den här matchen med
det var ju ett tag som man såg Rashford skriva en lång ursäkt. Ja, och det är ett gott tecken.
Fan, det var lite oroande med Rashford. Han var ingen bra. Han såg trött ut i onsdags alltså. Han såg och desperat.
Det är en jävla lass han drar.
Ja, verkligen. Och det kändes nästan den här matchen att när han kollar runt sig, det är Weghorst där ute, det är Anthony där, Bruno kommer i andra våg, men det är Rashford som måste göra det. Kollar man på de andra lagen, Arsenal, de har Ödegård, alla kan göra det. City har liksom 10 spelare som kan göra det. Liverpool, hur dåliga de än är den här säsongen, så har de när Diaz och Jota och Bobby är tillbaka, de har så många spelare som kan göra det. United har fan inte många spelare när Jadon Sancho är borta som kan göra det, vilket gör att Rashford kommer dra ett stort lass, och det här tror jag kommer drabba United jävligt mycket. Jag tror vi tar topp 4, men det är det som gör att vi inte kommer kunna utmana på riktigt. Sen måste man våga drömma, vilket jag gjorde i söndags. Så är det.
Ja, och kanske drömmer ännu större då än topp 4 om ni vinner den här matchen. Men på tal om Jadon Sancho så är han ju i träning nu med laget. Och jag är ju nyfiken där på honom, för han verkar ha haft en väldigt tuff period då och inte mått bra. Men nu tränar han, och det är ju ett tecken på att han är på väg åt rätt håll. Och med tanke då på vad Ten Hag har gjort med Marcus Rashford, så är det ju... Det här finns ju ett otroligt sparkapital i den här pojken. Och det skulle vara så viktigt för United att få igång även högerkanten. Rashford igång på vänsterkanten, få igång... Sancho på en höger kant, då får ju United ytterligare ett hot. Men det känns som att han kommer inte gå in och explodera nu, även om han snart säkerligen tillhör en matchtrupp. Men kanske här mot slutet av säsongen att han kan vara med och bidra.
Ja, det är ju förhoppningen, och det ska Ten Hag ha cred för. Det har varit en jävligt, man glömmer det som bort det. Det har varit en jävligt tuff första säsong för honom. Många situationer med Guires förra säsong, ju frågas att han har varit, kommer tillbaka, gör ett bra VM. Hela situationen med Cristiano Ronaldo, hela situationen med Jadon Sancho och hur han har fått Rashford att bli en bra spelare igen och en leende fotbollsspelare. Det känns att han har träffat rätt på väldigt många del, och det gör väl på något sätt att man har högre förväntningar och förhoppningar på att Jadon Sancho ska komma tillbaka och visa den spelen som United försökte värva i 24 månaders tid, som gjorde tvåsiffrigt med både mål och assist säsong efter säsong i Bundesliga. Så, men jag tror man kommer skynda väldigt långsamt. Man vill inte riskera någonting med tanke på vad som har hänt. Men en matchup inom, ska vi säga, i februari i alla fall, känslan.
Ja, vi håller tummarna för Jadon Sancho. Ten Hag bra på att anpassa sig efter motståndet, och det här bör ju vara en matchbild som påminner en del om det som vi såg på Old Trafford. Arsenal med mycket boll och ett United som trivs i omställningsspelet. Jag tror ju även fast Casemiro bara, och det där, det mentala i det där också. Jag tror inte det behöver vara fel. Nu blir Arsenal ännu större favoriter och alla tror att det är kört. United, det är Casemiro inte där, man har inte en chans då. Det där kan stärka dem mentalt. Underdogskänslan i det ska man inte underskatta. Jag tror att det här blir en, det är en farlig match för Arsenal. Ja. De har ju visat mental styrka, absolut. Och det, de har bara förlorat en match i år. Två matcher, va?
En. Eller PSV i Europa League. Matchen gällde ingenting, så den räknar vi inte.
Nej, en match i Premier League då. Och det är just mot Manchester United. Och det där ska man inte heller... underskatta att det, fan, man har en känsla. Ja, men alltså så här, jag tycker nu har det blivit för stor vikt vid Casemiros avstängning. Det var inte bra att det blev så, men det finns andra spelare och det är ett lag i medvind och det är en matchbild som kommer att passa dem. Ja, jag ser verkligen fram emot den här matchen. Äntligen så här, Arsenal United, det är ju det jag är uppvuxen med. Alltså det var ju den stora matchen. Alltså United Liverpool, jag vet att det är det största rivalmötet, men Liverpool var ju alltid skit. Det var ju liksom inte, ja, Gerard skickade
United, United och Liverpool är ett slag som liga en gång. Det är,
ja,
alltså
men exakt.
08-09 när de slår oss med 4-1 på Old Trafford den säsongen. Det är då man slår som ligatitel in i april i alla fall. Annars har man ju aldrig, när Liverpool har varit bra, vi har varit piss. När vi var bra var Liverpool piss. Så det har ju inte varit en rivalitet på det. Det är ju bara hat mellan städerna historiskt sett.
Ja, nej, men alltså Arsenal United, det var ju de häftigaste matcherna med Martin Keown när han bråkar med Van Nistelrooy och Vieira mot Keane. Nej, det finns så mycket att minnas tillbaka till. Och jag är glad att vi har nu någonting att bråka om, att spela för sportsligt, för det har inte funnits tidigare, men det gör det nu i allra högsta grad. Och alla i England håller väl på, nej, alltså många vill väl att Arsenal ska vinna ligan, va?
Ja, men det känns som det. Jag behöver väl faktiskt också landa. Jag sa för någon vecka sedan att jag hellre ser att City vinner, för att man bryr sig inte om City, för att man inte känner så många City-supportrar, och att Arsenals supportrar är hybris och odrägliga på Twitter. Men jag har nog fan vänt. Det är kul att det visar att man inte kan köpa sig till titlar, att City inte kan dominera fotbollen, att ett lag som Arsenal kan sticka upp och vinna. Man ska inte jämföra med Leicester, men åt det hållet. Det var ingen som trodde att Arsenal skulle ha en chans att vinna den här säsongen. Så jag har absolut vänt där, men på söndag ska de inte få någonting gratis. Och vinner ju United där 6 poäng, så är det dock en match mer spelad. Blir det väl, nej, 3
jo, det är hängmatch mot City också.
Ja, exakt.
Ja, men det är fint att Arsenal-supporten Fabian Jalkemo kliver, smyger fram, och det får sig liksom sätta, det får vara slutpunkten på just den matchen då. I övrigt då i helgen, ja, vi har redan pratat om West Ham-Everton. Ruggig ångestmatch. Och sen då, nykomlingsmötet också viktigt, Bournemouth mot Nottingham Forest, där Bournemouth nog behöver börja vinna snart om det ska bli Premier League-spel säsongen 23-24. Jag hoppas även att vi ser Alexander Isak från start borta mot Crystal Palace. Får vi se om så blir fallet.
Det är en bra match för dem också när Palace spelar den här tuffa matchen mot United, så väldigt passande uppgift för Newcastle där. Och fan, jag är lite rädd. Jag hade inte velat podda direkt på visslan i onsdags, för då var jag arg på riktigt. Jag vill inte att folk ska höra mig i det modet, så jag hoppas att om vi förlorar så förlorar vi inte på något sån här tveksamt domslut eller något som gör mig arg.
Ja, nej, men jag ska vara, blir det som så att ni förlorar på ett felaktigt domslut, då ska jag vara snäll mot dig, Fabbe. Men det är alltid fint med de här söndagsavsnitten.
Vi
kör på söndag såklart. Ja, självklart. Och så får vi ut avsnittet så tidigt som möjligt, så att folk kan ta del av det när de tar sig till jobb och annat. Bra så. Vi avslutar väl där, Fabian. Och jag önskar dig en trevlig helg och lycka till här på söndag. Och så hörs vi därefter helt enkelt.
Det gör vi. Vet vi vad vi har glömt också?
Nej.
Har du sett Quizaleta-finalen, Jesper?
Ja, jag har faktiskt gjort det. Jag satt faktiskt på första parkett och såg det hela live. En otroligt underhållande final mellan Rickard Henriksson, programledare via Play, och Noah Bachner mot Axel Olsson, som kommenterar på via Play tillsammans med den helt fenomenale Gustav Karlsson. Den här finalen, den måste ni bara se. Så gå in på Dobb-TV och lös en prenumeration. Man kan antingen betala månadsvis eller så köper man ett årskort för ett attraktivt pris. För det är inte bara Quizaleta, alltså vårt frågesportsprogram, som man kan ta del av där. Utan det går ju att följa oss borta på Fantasy, få fantasy-tips, där vi också bakar in mycket engelsk fotboll. Vi har Eurotalk där Martin Åslund gästar David Fjäll. Vi har 08 fotboll om man är intresserad av svensk fotboll. Och så har vi lite andra dokumentärer som finns där också. Så att för en bra peng så får man väldigt mycket fotbollsproduktion. Så gå in på dobb.tv och lösa ett abonnemang helt enkelt.
Det låter som en väldigt bra idé. Jag måste bara säga det. Jag körde Quizaleta med Kristoffer Svanemar. Vi åkte ut i kvartsfinal och man var ju tjurig. Man gnällde på frågorna, men när man såg den här finalen. Helvete alltså. Vilken fotbollskunskap alla fyra besitter. Det var sedan. Sedan över helgen. Och sen så gnuggade vi in en fantastisk jävla Premier League-omgång. Och sen så söndagsavsnitt. Var jag redan taggad, Jesper?
Ja, jag ser verkligen fram emot det. Vi hörs som sagt snart igen. Trevlig helg på er alla.